Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är fredag den 22 mars idag och det är en vecka kvar till Storbritannien borde ha lämnat. Nu kan vi använda perfekt här. Borde ha lämnat därför att man har precis gett uppskov, minstone till den 12 mars, det vill säga bara 2 veckor, men där kan det hända ett och annat. Ändå är det historiskt. Detta vi ser, omsättandet med folkets vilja i Storbritannien, har varit kantat av allehanda problem. Och vi ska diskutera detta nu med Europaparlamentarikerna Heidi Hautala från De gröna. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Nils Torvalds från SFP, välkommen. Du också.
Tack så mycket, härifrån Jakobstad.
Från Jakobstad, just det. Och från Bryssel har vi med oss vår Europakorrespondent Rickard Husso. Välkommen, Rickard.
Tack så mycket.
Rickard, the latest news, vad händer just nu? Det, på toppmötet pågår fortfarande. Det blev alltså i natt efter en lång mangling klar att EUs ledare ger 2 veckors respit att komma upp med något bättre åtminstone. Och de brittiska tidningarna skriver att nu har EU tagit över det här. Vad händer egentligen?
Ja, för tillfället så fortsätter alltså toppmötet här, men den mest dramatiska delen av det här mötet var nog gårdagens utdragna diskussioner där då de återstående 27 medlemsländerna var tvungna att ta ställning till hur man ställer sig till Theresa Mays vädjan om att förlänga Storbritanniens EU-medlemskap. Det förslag Theresa May hade presenterat utgick då från att det här medlemskapet skulle förlängas ända till den 30/6. Det här kunde de övriga medlemsländerna inte acceptera och nu har man en kompromiss på bordet som då godkändes igår där man då villkorslöst förlänger Brexit-datumet till den 12 april om Storbritannien godkänner det här avtalet med EU, så då kan man ännu tänka sig en teknisk förlängning till den 22 maj, men i klartext så kan man alltså säga nu att den 29 mars som vi nu har talat om som Brexit-datumet i 2 år, så det har nu ersatts av den 12 april. Det är nu ödesdatumet.
Mm-hmm. Och då för oss som inte är i Bryssel här till vardags på något sätt, så jag förstår att alla de direkt berörda är det här gigantiskt, men i praktiken på något sätt, hur ska det här gå till? Varför tror man att britterna nu plötsligen skulle få kunna ändra sig när det inte har gått på 2 år?
Det är väl den stora frågan här, om de kommer att ändra sig. Det man kanske nu har gjort är att man har undvikit ett avtalslöst utträde den 29 mars, men man har ingalunda löst problemet.
Just så. Nils Torvald, du har alltid varit skeptisk på om det här kommer att gå genomföra. Vad säger du idag?
Jag fortsätter på din vältaliga fråga, varför tror man det där? Igår och i förrgår diskuterade vi det här i Bryssel, det där, och jag tror att man faktiskt inte tror mer. Jag tror inte att någon i det där i det europeiska rådet eller någon jag talar med i det där i parlamentet egentligen mera tror på att det brittiska politiska systemet klarar av att fatta ett beslut. Men det där, men samtidigt spelar man kanske svarte Petter här på det sättet att vem är det som ska få skulden för att Storbritannien rasar ut eventuellt den 12 april, eventuellt lite senare. Och därför gav man nu, Rickard Husso sa villkorslöst, riktigt villkorslöst gav man ju inte. Man sa att ni får tid till den 12 april om ni åstadkommer någonting som är trovärdigt. Så det finns ett villkor, och det villkoret handlar ju egentligen om att ingen riktigt orkar tro på att det brittiska politiska systemet klarar av att komma ut ur det här med ett enkelt och klart beslut.
Heidi Hautala, vad säger du om det här?
Jag räknar med att detta avtal knappast kommer att godkännas av House of Commons på måndagen eller tisdagen. Och det även om talmannen, som har blivit en sån här liksom ett hjälte, om han tillåter en tredje omröstning. Men jag tror att man måste räkna med att det är inte uteslutet att då vi nu har sanningens stund väldigt nära, att underhuset faktiskt skulle ta kontroll, skulle ta över från Theresa May, som var verkligen misslyckats att klara det här. Och det skulle betyda att man har nu en sista chans att komma överens om ett positivt beslut, om någon positiv utväg från den här krisen. Och det finns många krafter som ändå tycker att det skulle vara att man inställer artikel 50, alltså hela processen, eller så godkänner man det här avtalet med EU som hade förhandlats i 2 år och godkänts av EU redan i december på det villkor att den förs till en folkomröstning och att folket får att säga sitt om vad nu kommer att hända, för att nu liksom är det bekant vilka konsekvenser avtalet skulle få, eller Brexit i sig. Eller sen att man direkt förenas om en andra folkomröstning. Och jag är med att kämpa för ett positivt beslut, för att jag vill med alla medel hålla Britannien kvar. Jag kan inte tänka mig även Europaparlamentet utan brittiska kollegor.
Mm. Vad säger de dessa dagar? Nils kan också berätta sen, vad säger era brittiska vänner
vad de säger?
I parlamentet, rent mänskligt, hur känns det för dem?
Vi känner väldigt mycket medlidande och sympati för dem, för att de vet inte om de kommer att måste packa den 12 april. Alltså, nu var det förrän igår så var det så att de skulle packa den 29. Men att nu är det helt möjligt att om underhuset nästa vecka kommer fram med en positiv utväg från krisen, så kommer ett nytt toppmöte. Det kan kanske Rickard kommentera om det är så eller inte. Och där kan man diskutera en längre förlängning också med Europaparlamentsval den 20, alltså i slutet av maj. Det är inte någonting som Theresa May vill, men det kommer ändå att vara möjligt att den måste bli så.
Mm. Får jag flika in här?
Varsågod.
För det första tycker jag att det är vackert att Heidi orkar vara så här optimistisk.
Jag kämpar.
Ja, men det är ganska lite du eller jag kan göra för att förändra situationen i det brittiska underhuset, som egentligen borde döpas om till det brittiska underverkshuset ifall de ska få, ifall de ska få den här grejen på rätt köl. Och tittar man på det politiska systemet, så tror jag att man måste säga den här stunden att det brittiska politiska systemet har brutit samman. Det finns inte ett konservativt Toryparti. Det finns 5 konservativa Torypartier där i underverkshuset. Och detsamma gäller lite också för brittiska Labour, som är djupt splittrade. Och för en vecka sedan så lämnade ett antal av ledamöterna redan sitt parti. Och det antyder att det brittiska valsystemet, det brittiska politiska systemet, står inför vad jag upplever vara en existentiell kris. Och du kan inte fatta så här stora beslut om det där landets framtid mitt i en existentiell kris. Av den orsaken tror jag att man bara är på väg nu in i det där, eller utöver stupet vid The White Cliffs of Dover, eller vad ska man kalla det där, och det här smäller nu.
Mm. Alltså utöver klippan eller in i kaklet, eller vilket bildspråk man nu väljer. Heidi Hartala, håller du med om att det här är nu? Det är nu, vi är på vägen att krascha helt enkelt. Eller ser du någon utväg?
Jo, men det är just det att vi är inne i sanningens stund. Och det blir liksom väggen. Man kan tala om en klippa att hoppa över och falla. Eller en vägg man kör mot väggen. Men man är inte riktigt där ännu. Så det finns ännu en liten chans att nu det är det verkligen allvar, så skulle någonting, ett underverk verkligen komma till. Jag håller helt med Nicke om att det politiska systemet i Britannien har brutit samman. Och det gäller båda av de största partierna. Tories i stor mån, men Labour också. Så, men det finns en liten chans att man skulle liksom hänvisa nu till folket åter. Att liksom, om man inte klarar det här, så kan man ordna en orderly people's vote.
Mm. Ja, det är en vacker tanke med det där. Men jag förlorar nog lite hoppet när det brittiska underverkshusets talman hänvisar till ett beslut från 1604 för att förklara.
Fantastiskt!
Det där, jag är naturligtvis en lite nyfiken människa, så jag börjar genast gå in på det där på på det där på nätet för att titta, vad hände egentligen 1604? Och har det någon som helst betydelse för Europa 2019?
Vad hände då?
Jag säger, Johannes Kepler började följa med en supernova. Det var naturligtvis bra, därför det var ändå grunden för en vetenskaplig syn på det hela. Det var 1604. En då ganska okänd liten skribent hade premiär på sitt skådespel Otello. Senare blev han känd som under namnet William Shakespeare också i våra länder. Okay. Och man gjorde en fred mellan det där Spanien och England det där 1604. Men varför det här ska styra det brittiska underverkshuset 2019, det är liksom det begriper jag inte.
För att de inte har någon författning eller konstitution?
De har ingen fattning. De har ingen fattning, det är där problemet.
Det är hårda ord här i slaget efter tal mot ett fortfarande medlemsland i EU här som inte här kan försvara sig heller. Richard Huso, vår man på plats i Bryssel. Du, hur... Alltså det 7,5 timme hörde jag att man satt och funderade på det här nu. Det här erbjudandet som egentligen Storbritannien inte kunde tacka nej till längre. Hur överens är man egentligen? Min första fråga var också det här med tålamodet. Finns det tålamod?
Nu uppenbarligen finns det ju så mycket tålamod att man åtminstone var beredd att komma med en sån här liten handräckning på 2 veckor att skjuta fram datumet från den 29 mars till den 12 april. Men intressant om man tänker på de här gårdagens diskussioner så är nog det att vi från en situation där de här Brexit-diskussionerna mellan de här EU-27-länderna egentligen har varit väldigt kortfattade där. Theresa May för det mesta har kommit och presenterat en vision och sen har de här EU-27-ländernas diskussioner egentligen varit understökade på kanske en halvtimme eller en timme, så var vi faktiskt igår i en situation som började påminna om vanliga toppmöten där man faktiskt sitter och förhandlar i timmar in till morgonnatten och där det finns olika typer av förslag där man enligt uppgift ibland återkommer till det ursprungliga förslaget och framförallt där den kompromiss som kommer ut är någonting annat än det man har föreslagit. Så intrycket blir nog av det här att också så att se de här positionerna mellan medlemsländerna förefaller börja röra på sig då vi närmar oss de här alldeles avgörande stunden.
Mm. Och ingen annan, och kanske kompromisser också som beror på att ingen längre orkar sitta kvar och hålla sig vaken längre så man går ner på lite vad som helst, eller?
Men jag är lite oenig med Rickard, det vill säga hans jobb och inte mitt jobb den här gången. Men ett av de ursprungliga, och det här hänger ihop med vad Stefan Winnegard, vad du frågade om det där om tålamod. Jag tror faktiskt på att tålamodet håller på att tryta allvarligt. Mm. Det som fanns på bordet, vad jag hörde på i förrgår, var att man ger Storbritannien en vecka tid att reda ut det här. Och det där, och då kan någon säga på ganska goda grunder att om man inte klarar det på 2 år, så hur i herrans namn ska man klara det då på en vecka? Det där. Och då sträckte man sig till 2 veckor. Och det tror jag handlar om det här svartepetterspelet. Och jag det där, också om man tycker att en normalt funtad människa borde begripa att man är ganska nära den här väggen eller kalkväggen eller stupe vid Dover. Jag tror inte att man klarar av det här. Och jag tror att när Theresa May här, var det på måndagen eller när det var, hon sa att skyll inte på mig utan skyll på underhuset.
Skyll inte på att Theresa May, nej. Ja.
Och det där, att man i det skedet så att säga drog proppen ur det hela.
Just det. Men det var just det att hon tycktes presentera sig som en representant av folket mot parlamentet. Och det är väldigt dålig idé att göra det. I Finland gör ju presidenten, alltså jag talar nu inte speciellt om Niinistö, men att det, liksom presidenten det är som representerar folket och liksom parlamentet inte riktigt fattar vad som pågår. Så det var, jag tror att det var en av hennes sista riktigt stora misstag.
Och det var ju... Liksom,
ja.
Och det här var ju någonting också som hon fick frågor om igår vid presskonferensen, och där hon då kom med en sorts halv ursäkt, kunde man säga, där hon då sa det att det här är en fråga som väcker starka passioner, och att många är frustrerade över det här, så att uppenbarligen så är det någonting hon också gått och tänkt på. Men apropå mig, så är den stora frågan också hur länge hon kan sitta kvar. Det är ju någonting som också potentiellt kan komma att ändra på händelsernas gång, om det är så att hon inte längre har förtroende, och då ställs man ju potentiellt inför en situation om det är så att premiärministern byts i Storbritannien. Det kan ju ännu påverka det här pusslet och hur saker och ting går vidare.
Ja, men hur? Jag menar, det som jag tror att spelet på det sättet har varit gubbarnas spel, där man har offrat Theresa May. Hon har alltså från början fått en uppgift som eventuellt var hart när omöjlig, och det där, och nu låter man henne sköta, så att säga, det smutsiga jobbet, så att säga, städerskans jobb, det smutsiga jobbet, så länge hon står ut med det, och sen när man har kört i väggen eller ut för stupet, så då träder någon in på scenen och säger att nu kan jag sköta det här.
Det här är väldigt intressant analys, Nicke, och jag tror att det som är det värsta att det här liksom Corbyn, alltså Labour-ledaren, han utnyttjar det här till liksom det sista. Och det är väldigt fult, tycker jag, att han liksom säger att med honom skulle allt ha blivit bättre och han skulle ha förhandlat bättre. Det är ett så smutsigt spel, det är otroligt. Ja. Men där tror jag att man ska inte längre lita på partierna. Man måste se ännu en gång till att om det finns tillräckligt solidaritet i Europa mot brittiska medborgare. Och jag var väldigt inspirerad av Timothy Garton Ash, som skrev i Guardian för två dagar sedan att om europeiska ledare tror i Europa av medborgare, folk, demokrati och en sådan gemensamt öde, they should give British Europeans this last chance. Och det här är det som inspirerar och leder mig.
Mm-hmm. Brittiska europeer borde få en sista chans.
Nu måste jag, Heidi, fråga dig. Du sa att inspirerar mig, men inspirerar Theresa mig?
Nej, men att vi är ju europeer och vi måste stödja våra brittiska systrar och bröder. Och jag kommer att adoptera en britt nästa vecka ifall Brexit uppstår. Det finns en sån här fantastisk ny rörelse som heter New Europeans, som består av brittiska medborgare som bor och lever och jobbar i andra EU-länder. Och vi måste jobba med dem att skydda deras rättigheter till det sista.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här. Vi diskuterar det här Brexit-dramatiken kring det EU-toppmötet här, där man har gett lite mera tid. Ska vi repetera det här? Alltså till den 12 april har man gett mer tid. Det är nämligen den dagen som britterna själva i sådana fall måste utlysa sitt deltagande i det kommande EU-parlamentsvalet. Annars blir det för sent, och om man missar sådana deadlines, då blir det så att säga konstitutionella fel. Då kan man inte längre delta, och då hotas legitimiteten i beslutsfattandet på alla håll och kanter. Så därför är de här datumen egentligen inte bara dragna ur hatten eller ur rockarmen eller vad man nu ska säga, utan de är på riktiga egentligen.
Ja, och det är jätteviktigt, därför att de europeiska institutionerna kan inte heller ta den risken. Mm. Att man låter tiden rinna iväg, och plötsligt har man då inga Europaval i Storbritannien, men ett Europaval i det där i EU. Och därefter har vi då, om Storbritannien återtar sin anmälan om artikel 50 och så att säga en fullvärdig medlem av den europeiska unionen, då har vi ett illegitimt parlament.
Därför att de inte är representerade. Och därav den här nästa datumet, det är alltså dagen före Europaparlamentsvalet så att säga, som de senast måste lämna utan att välja fall.
Så att om det här skulle vara en tecknad serie, så då skulle du se redan att det där att stubintråden skulle brinna. Och den här Roadrunner skulle komma farande och säga mip mip, och sen kommer the evil coyote och sen smäller det.
Ska vi inte fråga Rickard Husu en gång till vilka stämningar det finns på stället just nu, och att vad han tror att blir det liksom nästa stegen? Jag är väldigt nyfiken på hans insyn, för att han är faktiskt mannen på stället.
Nu är för stunden jag mannen på stället här. Alltså om man tänker på nästa steg då, så nu väntar man ju som sagt på vad som kommer att hända nästa vecka i Storbritannien. Att bollen ligger ju väldigt klart nu där i och med det här beslutet, och väldigt mycket beror på sen vad som händer där, skulle jag bedöma.
Men bollen, om bollen skulle tas som hand av Liverpools spelare eller Manchester Citys eller Manchester United spelare, så skulle jag lita på att de skulle klara av den här bollen. Men det där med de här spelarna, det där i det brittiska underverkshuset, kommer det att klara den här bollen. Det är det som är problemet.
Utan vidare. Men här är ju naturligtvis frågan också den att den 11 april, vad gör då medlemsländerna om man ställs in återinför den situationen att Westminster inte har lyckats få ordning på den här frågan, vilket är fullt möjligt? Då står man ju igen inför en avgörande situation. Kommer man att stå fast vid det som man har beslutat, eller kommer man då ännu ytterligare att börja diskutera någon typ av förlängning?
Jag spår faktiskt att om läget är sån att det finns någon rörelse i Britannien om att hitta en utväg, så kommer man att komma fram med ett förslag om en längre förlängning till slutet av året högst eller sådär. Så, men det måste finnas klara tecken på att det finns en rörelse mot en positiv lösning.
Men det skulle ju också innebära då att man måste medverka i Europaparlamentsvalet.
Just det, och det är någonting som Theresa May absolut inte vill, men det är någonting som vi vill.
Ja, men det där, men vi kan inte diktera för Storbritannien hur de sköter sin Europaomröstning. De helt enkelt, de måste de sköta själv.
Om jag vore i Bryssel på söndagen, så skulle jag delta i den här jättedemonstrationen som också hålls i London, alltså huvuddemonstrationen där. Och jag skulle vara med och kampanjera för en people's vote. Alltså vi är inte liksom, hur man säger, alltså vi har ju en del i det här spelet också. Vi är inte brittiska medborgare, men vi är liksom europeer, medborgarna.
Vad är vår del i det här? Hur menar du? Vilken del har vi?
Nej, jag menar att vi är ju en del av europeernas union. Och Europaparlamentet är liksom uttrycket för den här liksom People's Union. Så vi kan ha påverkan på hur det blir i andra länder för europeer. Vi måste ha liksom medlidande i deras situation. Det finns ju, jag antar att det just nu finns en majoritet som skulle liksom vilja inställa hela den här proceduren, eller åtminstone rösta för en remain.
Men det där, men jag tror inte att det riktigt, jag är av samma åsikt som du, och jag har gjort ett antal där videoinslag på engelska för spridning bland engelska medborgare om att de borde få en möjlighet att rösta om det här.
Ja, bra.
Men samtidigt har du ett lite annorlunda problem. 1975 röstade de, hade de en folkomröstning för att bli medlemmar i det där i EU-unionen. De är en lite större majoritet men långt senare så beslöt man sig för att bli kvar i unionen. Så röstade man på nytt här för 2 år sedan och beslöt sig för att träda ut. Om man nu då ordnar en tredje omröstning, så finns det en viss sannolikhet för att de då säger ja, vi stannar kvar. Och sen kommer vi om 10 år ha någon ny kille där, gubbe. Och så röstar man på nytt om att träda ut. Och det är så att vi löser inte det här problemet med folkomröstningar.
Nej, men för att förebygga en sån liksom olycklig fortsättning efter en möjlig remain, så tycker jag att man måste komma tillbaka till den här politiska krisen som du också hänvisade till. Och jag antar att en orsak till hela Brexit-processen är det att underhuset har ingenting att säga om den dagliga politiken i EU. Alltså det är liksom regeringen som dominerar helt. I Finland är det inte alls så. Och därför har vi en lugnare stämning också kring EU-frågorna. Det finns mindre utrymme för såna liksom demagogi och propaganda. Så jag skulle säga att de måste revidera sitt valsystem. För att det liksom är en orsak till den här otroligt polariserad samhälle som de har. Och sen att liksom medborgarnas representanter i underhuset måste ha en liksom ständig närvaro i EU-politiken och inte bara regeringen.
Men det här är ju angelägna frågor, men det är ju ingenting som löser nu den här aktuella krisen.
Det är det som är
dilemmat här, och kanske frågan som inställer sig här är ju just det, att om det längre finns så att säga en återvändo, kan man efter allt det här som har skett tänka sig att Storbritannien skulle kunna backa, eller är det så att man då kommer att ha ett öppet sår fortfarande med anledning av den här hela processen, att vi fortfarande kommer att ha en betydande del av britterna som kommer att anse att Storbritannien inte hör hemma i EU, och att det här är någonting som då skulle komma att påverka antingen Storbritannien också under den situationen att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Och det skulle vara intressant att höra hur ni tänker kring det här. Har man gått för långt redan i den här processen?
Jag tror att jag skulle vilja återgå till det Heidi sa, för att på den punkten är jag fullständigt av samma åsikt. Storbritanniens valsystem skapar i dagens värld det där politiska lösningar som inte håller för verkligheten. Och det fanns i den föregående regeringen, den som de konservativa Lib Dem hade, så fanns det en överenskommelse om att förändra det här valsystemet till ett normalt demokratiskt valsystem. Det ville det där konservativa sen inte hålla fast vid, därför att de på goda grunder kunde räkna ut att de skulle vara tvungna att förlora sin klara maktställning. Och det ville Labour inte heller ha. Och det är så att vi är, på grund av ett dåligt politiskt system, så är vi lätt låsta i det här läget. Och det där, och jag tror att Richard Husso också har rätt när han säger att det där, att alla är utleda på det här. Men jag tror inte att någon europeisk ledare kan vara så optimistisk att han tror att Storbritannien, också om de nu så att säga fem före katastrofen skulle vända upp och ner på allting, vilket jag inte tror att sker, men om de skulle göra det och säga att vi stannar kvar, vem tror att det är en stabil lösning?
Ingen.
Nej.
Alltså kan man sammanfatta det här när ni säger så här, att med nuvarande avdelningen, vi kan ju inte tvinga på britterna att ändra ett valsystem. Det måste de göra själv, och det kommer de inte hinna göra före 12 april.
Nej.
Med nuvarande valsystem i Storbritannien, med regelverket och de maktförhållanden som råder just nu, så är det egentligen omöjligt för Storbritannien att lämna.
Ja.
De behöver förändringar på alla möjliga punkter för att få fram ett vettigt avtal, för att under ordnade former kunna gå ut. Så vad ska vi göra då? För resultatet med de här förbättrade formerna skulle vara att de sen ändå går ur.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså, så att vi har ett dödläge. Lösning av dödläget skulle också innebära att de vill lämna, antagligen.
Ja.
Det är möjligt.
Ja. Och av den orsaken tror jag att vi ska börja tänka, vilken sorts humanitära hjälp ska vi vara beredda att ge Storbritannien efter den här katastrofen? Därför det är de frågorna vi kommer att ställa oss inför.
Humanitär hjälp, du menar, talar du om Mozambique eller talar du om Britannien?
Jag talar faktiskt om Storbritannien. Storbritannien kommer att behöva humanitär hjälp.
Det behöver liksom mera socialpolitik, och det behöver vi också på Europanivå.
Men det där är ju argument som viftas undan i Storbritannien, med att det där är ju de här remainers, alltså stanna kvar-sidan, som försöker skrämma upp helt enkelt, att vi kommer att behöva helikoptrar som flyger in, läkare och medicin här.
Ja, men det är inga dåliga skämt. Alltså,
det är sant, det kan i extremfall.
Det handlar om isotoper för människor som behöver det där cancerbehandling.
Richard Husso, det här är du som har hört nu alla statschefer säga vad de tycker, förstår jag, här i Bryssel i natt ungefär. Jag raljerar nu, Richard, du har inte hört hunnit gå runt överallt, men på något sätt den här Brexit kidnappar ju hela Europapolitiken just nu.
Det stämmer.
Det är val här om mindre än 2 månader till Europaparlamentet. Egentligen det finns existentiella frågor här egentligen för oss som tänker stanna kvar att lösa också, och säg EU idag och folk svarar Brexit. Alltså, hur stor är den här skadan? Nu har vi varit inne på att Britannien kanske behöver u-landshjälp, men att hur stor är skadan för EU att ha efter den här processen? Går vi helskinnade ut ur det här?
jag tror att ingen går helskinnad ur det här, och det är ju det som många nog är väldigt frustrerade över på EU-håll, just att hela EUs eget framtidsarbete nu på sätt och vis på många sätt sätts på is med anledning av det här, att de toppmöten där man egentligen ska fundera på andra frågor, vi har på agendan bland annat de framtida relationerna mellan EU och Kina, klimatförändring, hur den ska tacklas på lång sikt. Väldigt avgörande frågor. Men allt det här hamnar i skymundan på grund av Brexit-diskussionerna. Det att man sitter en hel kväll och funderar på datum. Är det den 12 april, är det den 22 maj, är det den 30 juni? Så det här är nog knappast det som de övriga medlemsländerna önskar. Jag tror nog att man på sätt eller annat skulle vilja komma igång med att utveckla unionen.
Det är beklagligt att det är så. Men jag tror nog att EU-institutionerna, parlamentet och ministerrådet har nu liksom kunnat verkställa en hel del normal lagstiftning som nu vi liksom slutför inom den liksom kommande månaden. Vi har 4 veckor kvar arbete i Strasbourg och Bryssel, och det kommer att liksom adopteras ganska många lagförslag som är viktiga, som har förberetts under många år. Så inte det liksom helt och hållet så att vi har varit förlamade i den här situationen.
Nej, men om man tänker på diskussionen, alltså det var kanske närmast det, att den offentliga diskussionen, bilden av EU så förknippas väldigt mycket med Brexit just nu, och allt det andra arbetet som förs, så hamnar det i diskussionen.
Rickard, men det är ditt problem. Det är din redaktion som skickar dig iväg på alla de här Brexit-diskussionerna, även om du borde rapportera om någonting annat. Men det är klart att den är kidnappad, den här liksom, på sätt och vis, hela den här diskussionen. Och vi kommer inte riktigt helskinnade, bara lite skinnade ut ur det här. Och sen kan ni trösta er med att sen kommer det finska ordförandeskapet.
Men jag tänker nu på en sån sak att hela den här retoriken i samband med Brexit-diskussionen, det här svartmålandet av EU från de här britterna som vill lämna, det har ju stärkt sammanhållningen för de statschefer som tänker stanna kvar. Men jag menar, hur påverkas folket som ska rösta här i de kommande Europavalen av den här negativa diskussionen som målas upp nu ständigt också?
Men det finns vissa tecken på att EU är mer populär än på länge i till exempel i Finland, tror jag det också. Så att folk börjar inse att det kanske inte är så tokigt att vara med i EU.
Får jag ta in det här, för det här tycker jag är jätteintressant. Vi ser nu till exempel att vinden håller på att vända sig. Det finns ett nytt försök att vända ungersk politik. Det finns ett nytt försök att vända riktningen i polsk politik. Det finns ett nytt presidentval inom en vecka i Slovakien med en kvinna som kanske är den viktigaste och kanske mest sannolika kandidaten. Jag brukar säga, har jag sagt under de senaste dagarna, att vinden håller på att vända sig.
Det var mycket bildspråk i den här diskussionen från Nils Torvalds sida. Rickard Hose, du får sista ordet här i slaget efter 12. Tecken och vindar och så vidare, men vad heter det? Ja, på riktigt, vad säger du som när du analyserar det här? Alltså, man kan ju hoppas att det blir bättre och att förtroendet ökar, men jag menar, kommer det att manifestera sig också?
Om vi nu tänker på det stundande Europaparlamentsvalet, så tror jag ju att det här beslutet nu att inte skjuta fram Brexit till exempel till den 22, för att inte tala om den 30 juni, är av stor betydelse här. För det handlar ju också om Europaparlamentsvalets legitimitet i väljarnas ögon här. Och i en situation där man då ytterligare skulle till exempel börja överväga att skjuta fram det. Så om vi har en situation där det till exempel inte är klart vem som kommer att sitta i parlamentet, hur många representanter från respektive länder som kommer att bli invalda, så är det ju någonting som nog inte kommer att öka på, tror jag, väljarnas förtroende för den här processen. Och här tror jag ju nog att det gäller också för EU att vara väldigt noggrann med att man då så att säga uppbevarar legitimiteten också för de egna institutionerna och för de egna processerna.
Där vet vi plötsligt på valkvällen sen inte hur många vi ska skicka från Finland till Bryssel i värsta fall och sånt där.
Jag har sagt faktiskt att jag föredrar 13 finländare om vi får hålla Britannien kvar istället för 14 utan Britannien.
Det är generositet från Heidi Hautala från de gröna här i slaget efter 12. Nils Torvalds, SFP, har också varit med och vår Europakorrespondent Rickard Huso på plats i Bryssel. Jag tackar för att ni lyssnar på slaget efter 12. Jag heter Stefan Winniger och lyssna gärna på arenan om ni missade halva sändningen. Den finns alltid där att lyssna i efterhand. Ha en bra radio eftermiddag och hej då.